En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Nej, men att det som jag tycker är spännande med den här grekiska krigföringen, det är ju att man, det finns ju en brittisk militärhistoriker som är en av de främsta som heter John Keegan, som jag har resonerat väldigt mycket kring. Vad är det som utmärker den västerländska krigföringen? Och en sak han pekar på, det är ju den här hoplithopen som kommer med hoplithopen och att disciplinen. Att man står och stupar, man backar inte. Den kollektiva krigsinsatsen, om man uttrycker sig så. Och den är ju spännande och den bygger just på den här envingen. Att man helt enkelt möter i man, men man håller ihop. Men att det inte bara är man mot man nu. Utan det är också att det blir att man ingår i information. Och genomför striden disciplinerat i information.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Årstedt.
Har du varit i Grekland någon gång?
Nej, jag har inte varit det faktiskt. Det är nästan lite skamligt. Jag borde ha varit det. Men kanske lite att jag blev lite anti faktiskt. För det var ju så väldigt populärt och nästan bådluftig under en period. Men jag ska ta mig till Grekland. Idag är ju temat grekisk klassisk krigföring. Och vi kommer att röra oss före Kristus. Perserkrigen.
Före vår tideräkning för alla sekulära lyssnare.
Före vår tideräkning, förlåt. Och det handlar ju om från så att säga 490 och sen under då 400-talet. Och vi kommer att resonera lite kring Perserkriget. Vi kommer att prata om Peloponnesiska kriget. Men också om grekiska försök att utvidga eller bygga upp ett kolonialvälde kan man säga då i Medelhavet. Men vi kanske ska börja med, tycker jag, resonera lite kring vad grekisk krigföring var. Och det här som vi är så noga med att alltid lyfta fram, kopplingen mellan det civila, det politiska livet och det militära, för att liksom visa hur viktigt det militära har varit genom historien. Mm. Och då får vi väl börja med de här grekiska stadsstaterna.
Just det.
Och den grekiska geografin. Mm. Vilken betydelse den har. Att man ju i de här dalarna, om man uttrycker sig så lite enkelt, ju etablerar städer med kringland. Och att de här ofta då har då ett kringland som gör att man har en väldigt naturlig avgränsning mellan de här stadsstaterna. Och där skapas det ju då, inte minst i Aten och i Sparta, en väldigt stark stadskultur, stadsstater. Och där ju till och med i Aten brukar man ju prata om faktiskt att det utvecklas nästan en typ av fördemokrati. Där man har ett väldigt intressant liksom maktdelningssystem. Medan Sparta är ju intressant på ett annat sätt. Nämligen att man ju är att betrakta som en väldigt genommilitariserad stadsstat. Men båda de här stadsstaterna och andra, det finns ju andra också.
Det finns en hel rad.
Det finns en hel rad, ja. Tebe och så vidare. Där är ju den här militärtjänstgöringen grundläggande. Och att staten första och främsta, inledningsvis åtminstone, uppgift är att skydda medborgarna från yttre hot. Det vill säga att skapa förutsättningar för att kunna försvara. Och där är vi nu inne på de här fria männen som har skyldighet att tjänstgöra.
Inom det stora är det här också, det är det första man börjar prata om, så är det egentligen antikens Grekland, om man läser grundkursen i det stora. Men det är faktiskt väldigt lite prat om just hoplitterna, får man väl säga.
Just det, nu nämnde du ju det här, hopliterna.
Ja. Men det är ju, men det är deras liksom den här organisationen, hur man organiserar städerna, är ju någonting som man debatterar väldigt mycket förstås. Mm. Men man kan ju lägga till här att det är väl ganska olika också. De här stadsstaterna utvecklas ju på väldigt olika sätt och de har väldigt olika sätt att hantera hopliterna också. Aten blir ju rätt kända på det viset. De har en tvåårig slags värnplikt under den här tiden. Medan i Sparta så är de ju i princip soldater på heltid.
Ja, då, under hela sitt liv ska de egentligen kunna på olika nivåer eller olika utsträckning kunna ingå
och det,
i.
Precis, och det beror ju på hur de här staterna är organiserade i övrigt, så socioekonomiskt. Att Aten är ju en demokrati under långa perioder och där alla förväntas också bidra till det här odlingsprojektet som hela tiden pågår, alltså understödja liksom
i kringlandet,
kringlandet precis. Och medan i Sparta så har man då ett slags trälsituation, eller då har det som jord.
Heloter,
ja, exakt.
Ja, slavar helt enkelt.
Ja, de är på sätt och vis, de är ju slavar, men de är ju fria på ett sätt, att de kan sköta sina egna gårdar och hur de nu organiserar sig, men de är ju inte, de är ju bundna till jorden på något vis.
Och ska producera ett överskott.
Exakt, så att, och det där överskottet är ju viktigt. Och det är, man kan ju säga också att om man tittar ännu längre bak i tiden så befinner vi just nu perioden egentligen övergången från bronsåldern till järnåldern. Så att det är ju en liksom ganska stor teknologisk revolution som pågår. Och att man har nya sätt att så odla och effektivisera jordbruk och sådana saker som också bidrar till att man har en möjlighet till det här överskottet. För det är när man får överskott i en civilisation så det är möjligt att organisera en stat på det här viset som vi ser.
Och där är ju militären väldigt viktig. Och sen kan man ju lägga till att man ju ofta då kan också börja, om en inom citationstecken, avlöna eller försörja också till exempel religiösa funktioner och upprätthålla kulter och sånt. Men det militära är alltså väldigt centralt här. Och som du är inne på med Sparta, tycker jag att det kan man ju ändå nämna någonting, att där plockas ju pojkarna tidigt. Och att egentligen hela familjelivet handlar ju om att producera soldater. Och där man ju hela tiden är under massiv träning. Och det gör ju att de här spartanska herrarna har väldigt välövade trupper. Det betyder inte att de alltid är framgångsrika och vinner alla krig. Men att Sparta är ju ett väldigt tydligt exempel på en krigarstat. Medan Aten, som du säger, har ett något annorlunda system. Och där man också har ett mer tydligt liksom maktfördelningssystem. Men det är ju samtidigt också, precis som i Spartas fall, de militära kraven styr väldigt mycket statens verksamhet. Och det här är ju ingenting konstigt. Det har vi varit inne på i andra avsnitt. Vi har pratat sen om Västeuropas framväxt och den starka furstestaten och huruvida de militära kraven styr. Och det här tycker jag är viktigt att ha med. Att det militära är inte bara en kuriosa vid sidan om, utan det här är en kärnverksamhet för de här stadsstaterna. Och de här männen då, de fria männen i Aten och de fria männen i Sparta ingår ju då i den här så kallade hoplithopen. Och det behöver vi väl reda ut. Vad är det? Vad är en hoplit? Vad har han för utrustning? Hur strider han?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Uh, en hoplit är ju, för i första hand så är det ju en medborgare då, ska man ju liksom understryka. Och det är inte vem som helst kan bli medborgare, utan det är en ganska liten grupp. Så de här hoplithorderna, eller hoperna som du kallar dem.
Ja, jag kallar dem för det.
Ja, det är inte sådär jättestora truppansamlingar i någon slags modern mening, utan det kan röra sig om ett par hundra upp till ett par tusen.
Mm.
Så vi rör oss där mellan, säg, några kända slag ingår ju bara 150 hopliter till exempel. Ja, det här slaget, ja, med Brasidas upp mot Kleon. Och sen så är det andra, i slaget vid Mantinea, då är det upp mot 8-9 tusen på varje sida då, inräknat också lite stödtrupper.
Och Perserkriget, då blir det ännu större samlingar.
Ja, precis. Så det behöver inte vara så nödvändigtvis många. Men det som de organiserar sig då, det är runt en falang som är ganska intressant här. Och då bygger de på en viss typ av utrustning. Alltså framförallt så har de ett väldigt långt spjut. Och det är det som är liksom grundpelan i
en
den här.
En pik? Kan man kalla det för en pik? En lans?
Ja, kanske en slags lans, va? Och den här, den blir väl successivt längre också vad tiden går, va?
Ja.
Och det är lite oklart där, men då är det oftast ett järn, eller ofta brons faktiskt, en bronsspets längst ut. Och principen då är då att de här hopliterna ska ställas upp på många rader, och att alla de här lansarna riktas framåt, så det blir som en slags svärm av pikar. Mm. Och så har de den här skölden, så egentligen från skölden som de får sitt namn, en hoplon.
Just det.
Och den då hålls i höger arm.
Ofta rund.
Ja.
Ja, och lite olika former under olika tider. Men...
Eller vänta nu, blir det vänster eller höger? Här har de ju vänsterhanden kanske. De är väl vara de flesta är höger händer.
Ja, precis, de är oskyddade åt höger.
Exakt, de är just där, de är oskyddade åt höger.
Vi ska komma till det. Därför att det där är en liten detalj vi ska ta här snart.
Precis, och det är det som är grejen här, va? Att de hela tiden ska skydda den andra. Och det är väldigt viktigt då att man står väldigt tajt och kompakt. Och det är ju det här som är deras stora framgång, att de lyckas med väldigt hård disciplin hålla ihop den här falangen. Och deras utrustning är ungefär, det är en ganska avancerad rustning faktiskt som man på sig. Det är upp mot 35 kilo ungefär väger totalt. Och det består då av olika, vad ska man säga, tyger och läder som är sammanfogade väldigt hårt. Så det blir som en slags läderrustning. Och sen sätter man då bronsplattor på utsidan. Och för att det ska vara, givetvis det ska vara svårt att tränga igenom, men också för att det ska vara ganska flexibelt. Och sen har man olika, och det är också det här bröstskyddet då, sen har man remmar över axlarna för att skydda axlarna. Och sen har man den här kända hjälmen som ni säkert har, många lyssnare kan föreställa sig, ofta i brons. Och man har faktiskt också liksom ett slags benskydd eller knäskydd. Och gärna är de utformade om man har gott om pengar, för det här är ju medborgare som är väl beställda. Har man gott om pengar så är de gärna utformade enligt musklerna också. Det är inte helt och hållet en konstruktion där man sett de här, eller en slags efterhandskonstruktion där man sett de här bilderna på med liksom utmärkta magrutor.
Sixpack.
Ja, precis. En del så faktiskt ut så. Det är också en väldigt fint utstyrsel, alltså i den meningen att det är konstnärligt att måla de här sköldarna på olika vis för att skrämmas och för att, ja, en slags tuppfight är det som pågår också. Gärna har de någon slags fjäder, eller vad ska man säga, vad kallas den här grejen de har på hjälmen? Det är så här hästborst liksom, som de har, gärna i olika färger då. För att de ska framstå som, de ska väl visa sin status, antar jag. Och så har de också ett svärd. Och det här kan vi ju diskutera, hur det där svärdet då, och kontrapiken, eller det spjutet, hur man hanterar det. För i ett inledningsskede så är det den här piken då som är väldigt viktig. Men sen är det ju frågan då, desto längre, ett problem med de här pikarna är att de går av i väldigt stor utsträckning. Och det är så också arkeologerna har upptäckt det här. Alltså har kunnat identifiera många av de här krigskårsplatserna. För det ligger väldigt mycket spjutspetsar utspridda. Så att mest sannolikt är det ju att förr eller senare så övergår man då till i en strid, alltså så drar man det här svärdet. Och de är lite olika långa. Spartanerna var kända för sin korta, lite böjda kniv.
Just.
Och atenarna hade gärna ett lite längre
ända
svärd.
Ända upp till 60 centimeter.
Och de var faktiskt ibland både, de kunde vara brons, de kunde också vara järn eller en kombination. Och som någon slags skydd över knogen och handen också, så att man inte skulle skäras där. Och det finns en väldigt känd debatt. Jag tror att den återspeglas i någon Platon-dialog eller något sånt där. Mm. Jag minns inte exakt var. Där en atenare och en spartan diskuterar de här svärden. Och atenaren då säger så att det är ditt fåniga lilla svärd som du har. Så, men, och spartanen då svarar, men den når till ditt hjärta.
Okej.
Okay. Att det är det som...
Men enkel klassisk utrustning, och jag vill bara lägga till en sak här, att på fötterna lädersandaler.
Ja, precis. Ja. De har ju egentligen inget större skydd på fötterna, men det här ankelskyddet, eller liksom smalbensskyddet, går ju ganska långt ner ändå. Men det där tar de också bort för att det väger ganska mycket. Så småningom så blir infanteriet blir allt lättare egentligen genom åren.
Och här kan man ju säga att här pratar vi om det som man ju benämner ofta i den militärhistoriska litteraturen för liksom tunga infanteriet. Men jag tänkte lite fördjupa kring den där falangen, att den kunde ju ha då beroende på, och det här, nu är det så att källäget är ju väldigt intressant. Vi är ju väldigt mycket hänvisade till den klassiska atenska litteraturen.
Mm. Eller hur? Thukydides.
Ja, i stor utsträckning. Ja. Och så att man famlar ju här, och vi kommer komma in på en del sådana diskussioner hur vi ska se på den här falangens strid. Men att falangen ju ofta grupperade då, som du sa, med ett stort djup, det är en viktig poäng här. Mm. Att det fanns alltså en ren fysisk, så ska vi kalla det för, tryckkraft i den här falangen. Men man kunde variera det här, menar man. Att man ibland faktiskt kunde då bestämma sig för att ha ett mindre antal led. För att om man ville sträcka ut formeringen. Och att hoplitopen också var ganska sammantryckt, därför att ytorna man kunde så att säga manövrera på i den här grekiska geografin, återigen då geografin, var ganska liten. Och sen kan man också säga att den här falangen utvecklas ju så småningom, och vi ska inte komma in på det, men den landar ju sen så småningom i den här enorma makedonska falangen och Alexander den Stores. Men att också pikarna ju restes upp i de bakre leden för att också fånga upp spjut och pilar och sånt där.
Okej, som ett slags skärmskydd.
När det här utvecklas då så småningom. Så det kan man ju lägga till här. Och sen kan man ju tycka då så här, hur var den här att manövrera nu då? Mm. Var det så att hade man ställt upp den här? Vi har ju varit inne lite på det här faktiskt när vi pratade om Gustav II Adolf och att han ju hade en lättare formation, vilket gjorde att de här tunga spanska formationerna, de liksom ställde man upp och sen stod de där. Var det likadant? Nej. Troligtvis är det så att de hade en tämligen god förmåga att manövrera den här falangen, åtminstone den här klassiska grekiska falangen. Och särskilt spartanerna övade i att till och med göra, alltså vända och göra kontramarscher. Och i den här klassiska striden i Thermopylae, där man ju håller emot den persiska armén med väldigt numerärt underlägsna, då genomför man sådana här motanfall och reträtter och förflyttningar då. Och att också spartanerna kunde använda sig till exempel av flankanfall och sånt. Så att man ska inte se det här nu bara som att man ställer upp och sen står man där. Mm. Utan att det kan ha funnits en flexibilitet ändå.
Så kan man få det att låta som att det är bara hopliter. Och då,
ja.
Och då kan man säga så här att det är delvis rätt. Men det finns också stödtrupper. Det här är också en intressant sak då, att trots att det finns då stödtrupper i Grekland i form av lättare infanteri, siloier och peltaster bland annat, det är en slags ett lätt infanteri, lättare klädda, de har oftast bara en läderrustning eller sån här kompakt tyg- och läderrustning, och sen har de en lite halvmåneformad sköld och ett antal kastspjut.
Just, och det kan man ju säga är ju en form av egentligen nu projektiltrupper här.
Exakt, och deras syfte är då att dels att rekognisera, men också att störa de här falangerna med att komma in på sidan och så. Sen finns det också bågskyttar och slungkastar.
David och Goliat alltså.
Ja, precis. Och det här är ju egentligen under...
Ja, jag ska ju bara säga det för lyssnarna, att Goliat träffas ju i huvudet. David
och de är ganska farliga. Och det som jag tycker är lite roligt med de här slunkkastarna, för det första är det en av de tidigaste situationerna som de dyker upp i historieskrivningen. Jag tycker Thukydides pratar om de här slunkkastarna. Men de kastar faktiskt längre än pilbågsskyttar. Då räknar man att en pilbågsskyttar i Grekland, de är ganska dåliga på pilbågsskyttar överlag. De når ungefär 150 meter, men en sån här slunkkastare kan nå upp till 300 meter.
Och spjuten 20-30 meter.
Ja, visst. Ja. Alltså, de når inte särskilt mycket längre.
Och det får jag bara lägga till det här. Jag tycker att det är roligt när jag kan någonting sånt här om den här utrustningen. De har ju ofta en läderrem på de här spjuten. som de sätter handen mot så de får större kraft. Ja, de slungar den inte bara som vi ser på friidrotts OS så att säga.
Precis. Det finns exakt. Det där är ju en gammal teknik som egentligen föregår bågen alltså som en slags projektil eller missilvapen.
Ja, ja.
Ja, hur som helst, så de där är ju egentligen det är ju intressant då med grekerna att de inte utvecklade bågskytt alls egentligen. Alltså de är ganska ointresserade av det. Och varför då kan man ju undra sig. Alltså för perserna till exempel, där använder man ju bågen väldigt mycket. Och det är ett av de här stora konflikterna som man har under persiska krigen. Alltså att perserna är väldigt duktiga på kavalleri och olika projektilvapen. Medan grekerna är väldigt fokuserade på sina infanterihopor. Och det här är liksom en slags ideologisk grej för dem. Det är en kultur, eller kulturen som spelar roll. Det är viktigt för dem i de här homeriska dikterna som då går väldigt långt bak i tiden. Ytterligare 500-600 år.
Iliaden och Odysseen.
Exakt. Mm. Här är ju, framhävs ju den här enskilde mannen, soldaten, med sitt spjut och sitt svärd som den stora hjälten.
Till och med tvekampen, att man avgör militära konflikter genom att två kämpar möts. Så där har man ju diskuterat om det verkligen var så.
Ja.
Och här vacklar man. Vissa menar att det kunde ha varit så faktiskt. Men precis att det är hopliten som står i centrum. Ja. Infanteristen det, skulle vi säga. Ja.
Så de är ovilliga att ta in för mycket av det här bågskyttar och projektilvapen mer i onödan. Man liksom av kulturella skäl egentligen.
Men då, det du sitter och säger nu då här, det är ju att den grekiska krigföringen i den meningen var ju mindre avancerad och utvecklad än den krigföring som ju perserna kommer att leverera. Att de har ju mera då det som sen utvecklas så småningom, vi kommer längre fram med Alexander den Store, den här klassiska slagordningen där man börjar ha olika, vi uttrycker så, vapenslag med infanteriet i centern, kavalleri på flyglarna och att man har ett systematiskt användande av olika kastvapen. Så det finns inte på riktigt samma sätt.
Här. Exakt, och det här återspeglas ju till exempel i belägringar och sånt. De har väldigt svårt att genomföra belägringar överhuvudtaget. Så under till exempel Peloponnesiska kriget när spartanerna då rör sig upp mot Aten så belägrar de i regel egentligen inte själva staden utan de belägrar dem omkring, alltså själva ordningsmarkerna runt omkring och försöker störa den atenska resursförsörjningen.
Ja.
Och de kan egentligen inte gå upp och möta för de har inte så mycket sån, den typen av projektilvapen, de har inte katapulter i någon större utsträckning. Mm. Där utvecklar man sen över tid va? Och så Alexander vidareutvecklar det här också. Men de är, och det är också, det ligger ju i det ideologiska, kulturella, att man vill mötas på öppet fält. Alltså man ska få den här tvekampen avgörandet.
Ja, och då skulle jag gärna vilja säga det innan vi faktiskt, vi måste ju kommentera lite kavalleriet och lite sånt.
Ja, exakt.
Nej, men att det som jag tycker är spännande med den här grekiska krigföringen, det är ju att man, det finns ju en brittisk militärhistoriker som är en av de främsta som heter John Keegan, som jag har resonerat väldigt mycket kring. Vad är det som utmärker den västerländska krigföringen? Och en sak han pekar på, det är ju den här hoplithopen som kommer med hoplithopen och att disciplinen. Att man står och stupar, man backar inte. Den kollektiva krigsinsatsen, om man uttrycker sig så. Och den är ju spännande och den bygger just på den här envingen, att man helt enkelt möter i man, men man håller ihop, men att det inte bara är man mot man nu, utan det är också att det blir att man ingår i en formation och genomför striden disciplinerat i en formation. Och det är ju någonting som börjar, som sen kommer att utmärka västerländsk krigföring när man sen möter andra kulturfolk så småningom. Vi var inne på det här när vi pratade om korstågen bland annat. Den arabiska krigföringen såg lite annorlunda ut. Så det tycker jag är viktigt att komma ihåg, att här sätts då en av de här viktiga pusselbitarna i den västerländska krigföringens utveckling, disciplinen.
Jag får lite gåshud nu.
Ja, faktiskt, ja. Och sen skulle jag vilja säga det då, att den här falangen kompletteras ju sen så småningom. Det börjar med bara så att säga falangen, de lätta trupperna. Och att de här lätta trupperna då jobbar, kan man uttrycka sig lite här nu då, framför den här tunga falangen, kastar, mjukar upp motståndaren. Det är det vi ser sen faktiskt till och med under napoleonsk krigföring. Faktiskt fransmännen använder sig av lätta trupper fram. Men sen kavalleriet, och där har man ju en stor teknisk tillkortakommande. Att man ju inte har stigbygeln. Och det gör ju att det här kavalleriet har ju en begränsad användning. Men det utvecklas då det finns.
Mm.
Och där man ju både använder sig av liksom idén att man rider fram och kastar ett kastvapen. Eller att man naturligtvis slåss då med en nätpik.
Då får du vilja utmana lite, för det här är den här gamla Lynn White-idén då, om stigbygeln som är den här teknikhistorisk klassiker, att det är stigbygeln som liksom förändrar krigföringen under medeltiden. Och det stämmer ju säkert också, men det är väldigt många andra faktorer som spelar roll här. Framförallt så har det att göra med Greklands topografi och geografi.
Man kan inte manövrera.
Nej. Det är extremt dyrt att ha hand om hästar. Det går inte att använda dem på de här markerna när man slåss. Det är mycket lättare med infanteriet. Mm. Och man har inte heller möjligheten att alltså, ge dem mat, för att den här marken den är ganska är inte så bördig områden. Och det finns vissa då, sicilianarna har ju en stadsstat som är väldigt skickliga till häst. Och så finns det uppe i det här Thebe, de här norra regionerna, där sen Alexander utgår ifrån, eller Makedonierna. Precis, i de där regionerna använder man ju hästar i större utsträckning. Sen är ju hästarna betydligt mindre också, den här medeltida framavlade kavalleristtunga kavallerihästen, utan det här är ju mindre, alltså hästar som kommer från Asien, som är mer av ponnystorlek. Så att man ska inte heller tänka sig att all typ av kavalleri här bara utgörs av en lång lans och så bara springer de fram så här, utan det är precis som du säger, man har lättare kastvapen, man använder också svärdet i väldigt stor utsträckning.
Men man nyttjar ju kavalleriet ändå i den klassiska grekiska krig. Den finns med som en ingrediens, men den klär inte huvudrollen, så skulle vi kunna säga.
Det finns ju några intressanta epoker då, till exempel när atenarna tar med sig 300. De gör en landstigning. De går inte via Korintpassagen här, utan de gör en landstigning i den här Peloponnesiska halvön. Mm. Så tar de med sig 300 hästar, men spartanerna har i princip ingenting att sätta emot.
Ja, just, och där är ju under Peloponnesiska krig, alltså det är, om vi precis, kallar det för sig inom grekiska krig.
Exakt, under 400-talet. Ja.
Men jag tycker nog att vi har liksom ringat in och fångat ganska bra den grekiska krigföringen här.
Och, vi har ju i och för sig till sjöss också, vi ska diskutera det också.
Vi kommer att nämna sen slaget vid Salami, som är ju det klassiska. Och där kan man ju säga att det här har vi pratat om slaget vid Lepanto. Och det här är ju egentligen, bara helt enkelt primitivare rodfartyg skulle man kunna säga, som egentligen inte lämpar sig för att segla med ute på havet, om man uttrycker sig så, utan som ju är väldigt kustnära fartyg med klassiskt då, med den här rammen längst fram som man försöker då att ramma motståndare med och också. Men att äntringskrigföringen är i mindre utsträckning utvecklad, inte på riktigt samma sätt. Va? Så det är helt enkelt bara ett primitivare sätt att kriga till sjöss, men som naturligtvis har en betydelse och så får väldigt betydelse. Atenarna kan man väl säga var sjömakten här och har en större flotta, medan Sparta egentligen kan man väl uttrycka sig nu, för att generalisera, var landmakten.
Till en början
i alla fall. Va? Så att, jag vet inte, ska vi säga någonting mer?
Ja, man kan säga så här, att det är som att till sjöss så beter sig atenarna också, eller den grekiska sjökrigföringen beter sig ungefär på samma sätt som man i falangstilen, alltså att man har en väldigt tajt formation med de här skeppen och man rör sig fram i någon slags fyrkant liksom, och väldigt tajt och nära, och taktiken är ju ofta att man ska försöka immobilisera motståndarens skepp genom att till exempel bryta av åror och såna här saker. Så en klassisk taktik då från atenarna är att man då sveper längs med sidan på fiendeskeppet, försöker bryta av så många åror som man kan på ena sidan, för sen göra en cirkulerande manöver och sen tränga in med den här rammen rakt på sidan, och då antingen då äntra skeppet, ta över det eller bara sänka det på en gång. Och de är ju hela tiden, det är ju en slags amfibieoperation egentligen mer än vad det är liksom sjökrigföring, för de är alltid nära kusten och helt beroende av att det finns landtrupper på sidan som kan understödja dem med vatten framförallt.
Ja. Och det är ju det här, det är just slaget vid Salami då 480, det är ju där som atenarna, trots att man har fått lämna sin stad och persen har tagit Aten, så lyckas man ju då knäcka den persiska flottan.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men jag tänkte när du pratade om stigbyggen där, så vill jag bara kommentera och säga det. Att det, man brukar ju säga att den där teknikutvecklingen är ju den andra ingrediensen i den västerländska krigförens fundament. Och den tredje är sen när krigen blir ideologiska. Så att där har vi ju den här triaden, så att säga. Disciplinen, tekniken och ideologin. Och de där tre tillsammans skapar då den västerländska krigföringen. Men ska vi ta, jag tror vi ska ta lite perserkrig.
Ja, precis. Ska vi gå in i dem där.
Ja, och då kan vi ju konstatera att perserkrigen egentligen är ju en... I 1800-talet, då ville ju historikerna skriva om det här. Och man romantiserade ju här mycket och framställde ju det här som någon form av kamp mellan väst och öst. Och det ska vi väl säga att det inte är. Och sen är det ju svårt att fånga in vad det här egentligen var. Men det handlade ju väldigt mycket om att perserna ville då in genom mindre Asien utöka sitt territorium, och hela den här övärlden var ju attraktiv av många olika orsaker.
Man kan säga att mindre Asien är ju det som vi då tänker den turkiska
halvön, ja. Och här fanns ju då en konkurrensförhållande kring de här handelsvägarna, och sjötransporterna var ju avgörande. Och perserna började vilja få ett inflytande i de här områdena och lägger under sig en del av de här grekiska områdena. Och sen uppstår det då upprorsrörelse mot de här persiska härskarna, som sen utvecklas till då två stycken egentliga perserinvasioner av den grekiska, får man säga så, fastlandet kan man uttrycka det då. Och den första då, 490, som ju först inledningsvis går ganska bra för perserna, men som ju utmynnar så småningom i då slaget vid Maraton. Man landstiger på en plats nära Maraton. Man inleder med att anfalla några mindre grekiska stadsstater. Sen bestämmer man sig för att gå på Aten, och landstiger man nära en stad som heter Maraton. Och där möts man ju och besegras av en atensk armé. Och det blir ju så klassiskt detta slag. Intressant är ju där att spartanerna hinner inte ikapp. De hinner inte ikapp den atenska armén som redan är under marsch. De får meddelande för sent för att kunna delta i slaget, och det här blir väldigt betydelsefullt, därför att Aten får ju en väldig boost. Vinner ju väldigt mycket prestige genom de här segerna. Jag vet inte, man kan väl ta några saker när det gäller, tycker jag, slaget vid Maraton som är intressant, och den är ju just den här, hur gick hoplitopens strid egentligen till? Och här finns det lite olika sätt att se på det. Ett sätt att se på det, för det är ju nämligen så här att den grekiska falangen anfaller ju den här persiska hären som har stigit till land. Och när man gör det, man marscherar fram mer drygt än en kilometer, och det har man delat menat då att man helt enkelt springer. Och det har man då underkänt, att det är helt omöjligt, för det är viktigt att falangen håller formationen, och sen skulle det varit en fysisk ansträngning som inte var möjlig, utan de flesta menar ju att falangen rör sig fram mot den persiska armén, och när man blir kommer så att säga, vi skulle uttrycka modern krigföring, under eld från spartanska kastvapen, då...
Du menar persiska?
Persiska. Mm. Då gör man en snabb förflyttning framåt, alltså i halvsprångmarsch med den här falangen. Och då visar det sig sen här då att och det är ju väldigt svårt att tolka källorna här, om det var medvetet eller inte. Men det som sen händer är ju att perserna bryter ju igenom i mitten. Och grekerna lyckas göra en dubbel omfattning som inte blir total. Men nästan. Vi är ju vana vid det här vid Cannes, sen så småningom Hannibals dubbla omfattning på romarna. Men det är det som händer. Men det jag skulle vilja diskutera lite är, när den här falangen då möter en annan falang. Mm. Ska vi se det här som en rugbymatch?
Ja.
Att det är sköld mot sköld?
Ja.
Är det så vi ska se på? Ja, att man liksom försöker komma åt motståndarna, och ibland kanske till och med så att den sida som inte orkar längre och faller bak, den förlorar.
Ja.
Eller ska vi se det som att de stannar upp?
Ja. Ja, nu är vi inne i spekulationens värld, ja. Men jag tycker
att... vi lutar oss ju mot en litteratur.
Ja, precis. Jag ska inte... säga allt för mycket om vad jag får min information då. Men det finns ett antal, alltså det här var bara rent slumpmässigt, så satt jag och kollade på någon ganska tråkig eller intressant video, men av den här lite enkla slaget som man kan hitta på sociala medier. Och det var en Cambridge-professor där som pratade om, han kommenterade på olika filmer som produceras i Hollywood då, och hur de framställer antik krigföring. Och då sa han, så av en slump då, så kom han in på just den här typen av strider.
Med rugbymatchande.
Ja, och då kommenterade han, så sa han så här, ja, det var, under lång tid så trodde man ju då att det var en slags shoveling contest, tror han använde ordet, att man liksom i princip försökte putta varandra fram och tillbaka, att de här formationerna stod som två kolosser och bara tryckte sköld mot sköld. Men då menade han att det var en Cambridge-professor på 60-70-talet som var väldigt intresserad av rugby och som gjorde den här tolkningen lite utifrån sina egna förutsättningar, så att säga. Men att det är kanske mindre sannolikt egentligen. Men jag vet inte, om du själv skulle vara en hoplit här nu, Martin, då skulle du stå där med din sköld och sen har du ett gäng spjut eller vad man nu ska kalla en lansa liksom vid din sida där. Skulle du verkligen tänka att man vill ändå utnyttja den där räckvidden? Inte skulle man bara ställa sig direkt sköld mot sköld? Alltså. För då blir du ju inom räckvidd också för motståndaren på ett annat vis. Jag vet inte, jag håller det lite osannolikt att det ska gå till på det viset.
Men det vi vill öppna upp för här, och som lyssnarna också förstår, att ibland vet vi faktiskt inte exakt hur det såg till. Och det tycker jag är viktigt att markera. Man kan ju tänka sig då att man stannar upp en bit från varandra och använder de här spjuten för att hålla lite avstånd. Det är ju en annan tolkning. Och att det är ju där också sen man börjar utveckla de här kastvapnena. För hur kommer man åt motståndaren? Jo, man håller den på avstånd och så använder man kastvapen. Eller så tänker man sig att man kommer lite närmare varandra. Och det man söker då är ju helt enkelt så att man börjar ju lära sig här liksom det här med kraftsamling och att anfalla där man ser att motståndarens falang är lite uppluckrad. Det kanske är så att terrängen gör att den börjar hamna lite på sniskan, det blir en öppning, man kan komma in. Och det som ju romarna är så skickliga på sen så småningom, just att bryta in i falangen och sen med sina stickvapen helt enkelt gå motstånd på livet. Så att det är så jag tror vi ska se på den här striden. Men det är ju närkamp i alla fall.
Jag antar att förmågan att lösa det. För förr senare så måste det här också gå till en slags man mot man strid. Ja. Och så desto länge de står mot varandra och gnager. Va? Till slut så måste det bli bara det här svärdshugg mot varandra.
Ja.
Men också det avgörande måste ju vara då förmågan att hålla ihop det här. Att kunna backa ihop och sätta ihop igen.
Ja, det är ju disciplinen här nu återigen.
Precis.
Och att egentligen är det den främre linjen egentligen som är aktiv. Den bakre fyller bara på den främre hela tiden. Men så ungefär så här uppfattar vi de här falangens strid. Slaget vid Marathon avslutar ju den första så att säga perserkrigen. Och sen fredas ju egentligen då greklerna fram till nästa anfall då 480 där perserna är landstiger. Atenarna utrymmer faktiskt Aten. Men där ju framförallt med Atens flottstyrka då besegrar den persiska flottan vid Salamis, ett klassiskt slag där perserna blir inträngda i ett sund och där grekerna kan komma åt dem. Och det här avrundar ju då de här perserkrigen. Och det intressanta är ju egentligen, tycker jag, en reflektion, att om vi ändå uppfattar perserna som mer avancerade så är det ändå så att grekerna klarar sig bättre. Kan det bero på terrängen då att perserna
kan
använda?
Ja, men precis. Jag tror att tolkningen är väl just det. Att den här disciplinen bland infanteriet, det grekiska infanteriet, är så pass överlägset. Och att de helt enkelt accepterar här efter perserkrigen att det kommer man aldrig kunna, man kan inte matcha det. Det är väldigt vanligt sen framöver att man faktiskt hyr in då grekiska legoknäktar på den persiska sidan för att på något vis kompensera för det här. Så att, absolut. Vi kan också kommentera på det här också, att relationen mellan Sparta och Aten under persiska krigen här, det är ganska viktigt här. För egentligen är det Sparta som tar ledarrollen i den här alliansen. För det här är ett av de få tillfällena då som man lyckas ena hela de här grekiska landområdena mot en gemensam fiende. Och det här är väldigt viktigt framförallt för Aten sen, för att de bygger upp ett sjöimperium efter, på grund av de här allianserna de har byggt upp. Och just att de var så framgångsrika till sjöss blev ju en viktig faktor för Aten här under den här tiden.
Och det anknyter till
Medan då Sparta åt sitt håll backar tillbaka och fokuserar på sina landområden egentligen. Och lämnar sjön över till Aten.
Ja. Men jag skulle bara vilja kommentera några klassiska saker här. Att dels den här, det måste vi ju nämna, att den här maratonmyten, att man springer för att meddela att vi har segrat och så vidare, som antagligen är en myt. Alltså att Filippo springer tillbaka till Aten och han faller död ner efter att ha berättat att vi har segrat. Och sen också tycker jag den här spartanska Leonidas, det finns ju någon Hollywoodfilm på detta till och med.
300 heter det.
Ja, precis. Och det är ju den strid som föregår egentligen då Atens förstörande och Salamislaget under den här andra vågen av invasion, persisk invasion. Men vi behöver inte fördjupa oss där. Då tycker vi, om vi går över då till Peloponnesiska krigen istället, och det är ju mer att betrakta som, men det handlar ju helt enkelt om att Sparta skapar ett förbund därför att man uppfattar att Aten börjar få för stor makt, så skulle man kunna uttrycka det. Så att man skulle kunna kalla det för ett grekiskt inbördeskrig, jag vet inte, det är egentligen lite fel att säga.
Det finns ju någonting som heter den här Tykydidesfällan. Ja. Anledningen till att vi kan så mycket om de här krigen är ju för att det finns en av våra tids, det behöver vi ju nämna också eftersom vi ändå har inom historievetenskapliga fältet, en av liksom de första historikerna är ju den här atenska befälhavaren Tykydides som har skrivit om det här. Han vid ett känt slag här under Peloponnesiska krigen så når han inte fram i tid och blev betraktad som han blev skickad i exil och flyttade väl till Sparta tror jag och lär känna, och på grund av detta så har han liksom kännedom om båda sidor av det här kriget, så därför kan han skriva de här böckerna. Det är ju två tunga verk i alla fall.
Och du beskriver ju krigföring. Ja, mycket av det här vi har återgett här bygger ju på den kunskapen.
Och det är han och Herodotos egentligen som vi bygger väldigt mycket av de här kunskaperna på överhuvudtaget. Ja. Och han har ju beskrivit det här fint. Och han pratar om någonting som, eller han, det är inte han själv som använder Tykydidesfällan, det är en senare begrepp, men han menar då att just rädslan för det här, om man har en stark, ett starkt imperium eller en stark stat och så dyker det någon annan upp då och utmanar detta, så är just rädslan inför det kan leda till ett slags krig som egentligen då, jag antar att han menar att det skulle vara oundvikligt, eller så här, det gick att undvika om man hade velat, men just om man låter rädslan styra så sätter man igång där.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Man kan säga att det är två förbund som skapas här, det attiska och det peloponnesiska. Det slutar ju faktiskt med att Sparta drar det längsta strået, kan man säga då. Och vi behöver inte fördjupa oss i det, men i tiden så ligger ju de här krigen då mellan 431 och 404 före Kristus.
Och här pågår ju 54 år. Alltså
det, och här ställs ju de här falangerna egentligen, samma stridsformationer. Och jag tycker att det är spännande att bara konstatera det, att man utvecklar och försöker utveckla sin krigföring. Sparta använder sig bland annat av en flankförflyttning där man försöker komma runt på sidan. Jag skulle vilja kommentera en sak här när det gäller krigföring som jag tycker är lite lustig, som ju tas upp på de antika författarna, nämligen just det här faktumet att du trycker alltid åt höger i hoplitformationen. Därför att du försöker trycka din oskyddade sida, där du håller lansen, in under din stridskamrats sköld som står till höger om dig. Och det här menar de ju, gör ju att de här stridsformationerna alltid förflyttar sig åt höger.
Okay.
Och så då blir det så att det finns då alltså exempel på strider där ju de här två formationerna båda då trycks åt höger och sen omfattar varandra på vänster respektive högerflygel. Det är ganska liksom
intressant. Att det finns ju sån här lite spännande saker, tycker jag, i den här krigföringen som på ett sätt egentligen är ganska enkla, primitiva, ganska naturliga, nämligen viljan att bli skyddad. Och skälet är ju att den här stackaren som står längst ut på kanten, han vill ju flytta sig utanför motståndarens formation. Så att han är helt skyddad. Och då blir det en sån här förflyttning. Då.
Just det.
Och det där tycker jag man kan bara nämna. Då. Men jag tycker vi ska komma in...
Ja, men det finns några grejer. Jag tycker i och för sig, jag håller inte med dig om att det bara handlar om att de här hoplithorderna möts. För det som är utmärkande för Peloponnesiska krigen, och att en av anledningarna till att det här pågår så länge, vi ska säga att det är egentligen två stora krig, och sen är det några expeditioner däremellan. Så att det här pågår, det är inte en konflikt som pågår i 54 år, utan det... Men ett av skälen till det är ju att eftersom atenarna är en så stark sjömakt och spartanerna är en så stark landmakt,
så tar de ut varandra.
Ja,
lite.
Och framförallt det blir inga konkreta avgöranden.
Men det är som, britter och Napoleon. Och
ja, exakt vad jag ska komma till.
Ja,
för det finns hela spännande kopplingar här mellan konflikten mellan britterna och Europa i olika sammanhang. Alltså, för det påminner väldigt om att det tar lång tid innan spartanerna inser att de måste ge sig ut på havet för att kunna besegra atenarna. Och det är det de gör så småningom. De allierar sig bland annat med Korinth och Syrakuse, som är sjöstatsstater egentligen, och lyckas därigenom få både kunskaper och möjligheten att bygga båtar då. Som slutligen kan besegra atenarna. Så det där är intressant. Och man börjar också använda murar här under Peloponnesiska krigen. För att Sparta och Aten är ganska nära varandra. Men Aten då, i ett tidigt skede så inser de så här att okej, de kan ockupera våra landområden ganska lätt, men hur ser vi till att försörja vår stad? Ja, då bygger de en väldigt lång mur som når hela vägen ut till havet.
Ja, till hamnen så att säga.
Ja, till hamnen.
Örlogshamnen. Ja.
Och den bildades som en lång korridor då, mellan hamnen och Aten. På det viset gör man sig till en hamnstad utan att egentligen vara det. Och på det viset så lyckas inte. Och det är återigen det här skillnaden mellan landkrigföring och havskrigföring.
Piraeus heter ju hamnen för övrigt.
Just det. Ja. Och det leder ju då till att den här ockupationen av den attiska slätten egentligen inte lyckas för spartanerna. De kan inte liksom, så de måste dra sig tillbaka. Och så fortsätter den här konflikten mer lågintensivt. Och det här är ju någonting som man har diskuterat också i mer moderna termer, att spartanerna då utför en slags krigföring som påminner ganska mycket om den här War of Annihilation som man pratar om, en slags i mer Clausewitzsk mening, att man vill besegra, man får slutligt besegra någon fiendens armé.
Att man förintar det slutgiltigt. Ja.
Exakt, medan atenarna på sitt håll och via havet bedriver en slags krig av exhaustion, att man försöker liksom den andra resursen genom att trötta ut dem. Så de håller på med väldigt mycket expeditioner längs med kustområdena, Peloponnesen tar över öar och använder sig av korta liksom nålstick så här för att trötta ut spartanerna. Så det här är någonting som, och det återigen påminner väldigt mycket om 1900-talets stora konflikter i Europa. Alltså att britterna försöker då liksom förflytta kriget. Den här invasionen av Storbritannien lyckas inte under andra världskriget. Man försöker förflytta liksom krigsscenerna till andra områden, ner till Medelhavet, till Mellanöstern.
Normandie,
för att störa liksom den tyska krigsapparaten. Det finns mycket intressant där.
Mycket så. Och det tycker jag man också kan bara lägga till och poängtera, att den här krigföringen var ju ofta så att insatsen och krigsmålen var inte så stora. Så det gjorde att ett nederlag, ett slag, gjorde inte att man förintades alla gånger, utan att man ofta kunde återhämta sig.
Det finns dock däremot en sån där, där verkligen är, antagligen är början på slutet för atenarna. Och det är den här expeditionen till Sicilien.
Just det. Och vad är bakgrunden till den då? För här nu plötsligt utökas ju kriget egentligen till kring Medelhavet.
Ja.
Där ju Atena försökte bygga upp ett kolonialvälde beroende på att man är intresserad av handel i utbyte.
Ja, men det är så här, det här sker ju ungefär i mitten av, eller mellan första och andra Peloponnesiska kriget. Så man har egentligen slutit ett fredstraktat med Sparta. Men så märkade spartanerna då att Aten hela tiden försöker undergräva den här Peloponnesiska förbundet där Sparta leder, att de försöker undergräva det hela tiden. Så att återigen så startas en konflikt. Men atenarna då märker också att Syrakuse då, som ligger på Sicilien, nu känner sig hotat av en närliggande stadsstat på Sicilien som är i sin tur allierad av med spartanerna. Och de bestämmer sig för att skicka dit en expedition då. Och återigen det här extortion-grejen, att man ska liksom vara överallt. Man vill vara, man utnyttjar den här land- eller sjökraftmakten för att kunna vara överallt och hela tiden störa. Så man bestämmer sig för att när man vill då, för det kommer upp förslag i deras demokratiska styret så här, att vi ska liksom, ja, vi ska skicka dit 20 båtar. Och då finns det en statsman som heter Nick, jag tror att han heter, vad fan heter han? Skitsamma. Det finns en grekisk statsman där i alla fall som är väldigt emot där. Han tycker, han inser att det här kommer vara början på slutet för atensk förmåga att slutföra det här kriget. Så han säger, nej, men vi måste skicka mycket mer om det ska lyckas. Tänk att det ska vara avskräckande.
Mm.
Men då i Aten så är stämningen precis tvärtom. Så man utvidgar den här flottan från 20 skepp till 200.
Oj.
Han bygger upp en enorm armada egentligen och tar med sig 5000 hopliter till Sicilien. I princip tömmer liksom sina resurser i stor utsträckning för att skicka dit det här. Och den här lilla stadsstaten som har känt sig hotad, det visar sig att de kunde inte alls betala för den här som de hade utlovat. Och man bestämmer sig slutligen, det är tre befälhavare här egentligen som följer med till Sicilien. Man bestämmer sig slutligen för att man ändå ska så att säga, landstiga och det pågår olika belägringar fram och tillbaka här. Och spartanerna åker givetvis dit också med sina trupper då och uppbådar stöd. Så att den här invasionen av Sicilien misslyckas egentligen från Atens sida. Och till slut då, så lyckas man göra en...
Atenarna lyckas inte slå ut
Sparta. Nej, de lyckas inte slå ut den här och lyckas inte ta Syrakuse och rädda den här situationen. Mm. Utan det här slutar med att hela deras flotta egentligen blir inringad i den här hamnen och fullkomligt förintad. Så hela styrkan försvinner egentligen.
Ja.
Och de blir infångade och de blir slavar och alla båtarna förstörs. Och det är, liksom, det är väl slutet på deras sjömakt egentligen. Det är här som Tukidides menar att det var början på slutet för atenarna.
Man kastar bort så mycket resurser.
Ja. Så det är ju ett sånt här tillfälle. Annars har du ju helt rätt i det, att ofta är de här striderna ganska små. Att alltså det är ganska få trupper som är involverade. Och avgörarna är mer symboliska, för det kanske är skiftande allianser eller någonting sånt blir resultatet av det. Men här är liksom...
Men då kan vi ju bara konstatera då att det här Peloponnesiska landförbundet, som man får uttrycka det så, det är ju det som går segrande fram här. Och att det atenska sjöattiska sjöförbundet då förlorar det här. Samtidigt får man väl konstatera naturligtvis att de här stadsstaterna på grekiska fastlandet då ju försvagas genom det här kriget, och det är ju det sen så småningom som öppnar upp då för den här makedonska erövringen med Filip den andra och sen så småningom Alexander den andra.
Ja.
Så att, men jag tycker att återigen, om man liksom summerar lite, så att den här grekiska krigföringen är väldigt viktig. Många militärhistoriska verk börjar ju här, och jag tycker att det finns ju någonting som är rätt med det. Nämligen att här har vi många av de här ingredienserna i den västerländska krigföringen. Och vi har ju haft haft avsnitt bland annat om romersk krigföring, om medeltida krigföring med hundraårskriget och så vidare. Och så fortsätter utvecklingen från det här. Men just kunskaper om hoplithopen och disciplinen och formationen. Och egentligen, Peter, så är det så att man formerar sig, om vi då sen bara plockar in kavalleri och lite kastmaskiner, så är det ju så man för krig egentligen ända fram till mitten av 1800-talet i stort.
Ja, precis. Och jag tycker att det är en intressant sak med det här som jag, det här har jag inga som helst fog för. Men jag får också intrycket av, eller rättare sagt, det är frågan om det är hönan ägget här. Hönan eller ägget. Alltså bilden av de här krigen, persernas invasioner, Peloponnesiska krigen, Alexander och allt det här. Det blir som ett litet Europa i miniatyr.
Mm.
Alltså om man tittar på historieskrivning och de här händelserna, det påminner ju väldigt mycket om den utveckling som sen sker i norra och centrala Europa från liksom 1500-talet framåt, eller en tidigare också för en del. Och jag undrar om det är någonting som vi har läst in i historien, alltså att man har tittat bakåt och sett liknande strukturer, eller om det är så bara att man...
Att det verkligen var så.
Jag tror att det finns mycket av intresset för antika Greklands krigföring och den här perioden ligger just där. Mm. Att det är så likt. Det är bara mindre skala allting.
Mm.
Det är mindre soldater, mindre stadsstater, mindre människor. Men i övrigt så finns det väldigt mycket likheter.
Mm. Men du, jag tror vi avrundar där och konstaterar att vi har klarat av Lite klassisk grekisk krigföring.
Ja, men jävla spännande.
Ja, det var det. Och nästa gång återkommer vi här nu under sommaren. Hoppas att ni håller ut och lyssnar på våra podcast. Så är det ju någonting helt annat, får man ju säga. Ja. Oktoberkriget 73. Israels försvarskrig mot arabstaterna.
Ja, det ska bli roligt att diskutera.
Det ska det bli. Hörrni, tack på återhörande. Tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.